Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag fick jättemycket frågor förresten när jag delade din story. Folk trodde att de skrev till dig.
Ja, jag fick också.
Oj, och jag fick typ en.
Nej, de svarade på våra stories till oss som att det var till dig.
Mm-hmm. Men det var ju bra. Men,
Många svar var allt.
Ja, det var det jag fick också. Eller förlåt, två fick jag faktiskt.
Och allt om Silk Road.
Ja, allt om Silk Road. Det var faktiskt... Perfekt. Det var faktiskt
men så fick jag fick två bra frågor. Eller en var, varför... Och där så kunde man ana att någon ville säga i helvete gör man en sån här grej. Men i helvete stod inte med, det var det jag till.
När jag ställer den frågan, då kan jag ha med svordomen.
Okej, bra.
För ungefär 15 år sedan reste jag ensam längs med Sidenvägen från den kinesiska sidan. Med tåg, skumpiga bilar och bussar längs med vägar där underlaget bredvid vägen ofta såg bättre ut än vägen själv. Över tibetanska högplatån genom städer som Langmusi, Lanzhou och Dunhuang. Vidare in i den enorma provinsen Xinjiang och städer som Wulumuchi, det fantastiska Kashgar och den lilla gränsstaden mot Pakistan och Afghanistan, Tashkurgan, där berget Mustag Atta inte ligger långt bort. Jag vandrade i ödelagda ruiner, gamla fort, vandrade i gamla grottor där munkar övernattat och mediterat på resor mellan olika riken, där de bundit samman kulturer med varandra, spridit idéer och kunskap som byggt upp vår moderna värld. Miljöerna, människorna och vidderna gjorde ett outplånligt intryck på mig. Sidenvägen är namnet på den landväg som sedan över 200 år före Kristus band samman öst med väst, och tack vare det utbyte av varor, tankar och vetenskap som den möjliggjorde så går det nog inte att överdriva den betydelse som den haft för mänsklighetens historia. Längs med Sidenvägen etablerades viktiga handelsplatser, ofta kring oaser i det karga centralasiatiska landskapet. Kashgar var en sån plats, Samarkand i Uzbekistan är en annan. Sidenvägen passerar genom Centralasien, denna vilda, vackra och dramatiska del av världen. Under slutet av 1800-talet så populariserade den brittiska författaren Rudyard Kipling begreppet The Great Game om den politiska kampen mellan det brittiska kolonialväldet och Ryssland om inflytande över Afghanistan och kringliggande länder i området. Kampen var en verklighet då och är det fortfarande idag. Är det här mitt längsta intro so far? Ja, kanske det. Men jag har en särskild fascination för just Centralasien, så är det. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 220 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det finns sanslöst vackra bilder från tävlingen och den film som vi nämner i avsnittet som nu ligger på hemsidan huskypodcast.com, så ta er tid och kika in där. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Är det här, nu är hon 29. Mm. Och vi kan hålla på till 11 alltså.
Yes.
Riksdagen kan
14.
Riksdagen kan vänta.
Ja. Jag har sagt att jag har ett viktigare möte.
Viktigare än att upprätthålla Sveriges demokrati.
Ja, men det kan vänta till efter.
Det är en bra slogan.
Ja, det jag tänkte precis säga, det är den nya slogan för podcasten Husky. Viktigare än Sveriges demokrati. Jobbar du på riksdagen, Sue?
Svar ja.
Vågar du gå in i detaljer exakt vad du gör?
Jag är ett stöd till den parlamentariska processen. Där. Jag jobbar med systemtestning. Så hänger på IT-avdelningen och leker Lisbeth Salander om dagarna.
Och det är därför du sitter här i en vit Ralph Lauren Oxford-skjorta. Och Marika sitter här i träningskläder.
Ja.
En av er har ett riktigt jobb, höll jag på att säga. En av er har ett vanligt jobb. Men bägge era dagar började med cykling.
Ja.
Ja.
Vad gjorde du för någonting, Sue?
Jag lekte på Lidingö med min kompis Jonas, eller våra kompis Jonas, som rymmer landet alldeles strax. Så vi passade på att få lite lera under spöregnet som var här på morgonen.
Hur många dagar börjar med intervallcykelpass?
En dag i veckan.
Utomhus. Det räcker i november?
Ja, det är ändå november.
Jag vet inte var du bor nu, Marika.
Nu har jag flyttat söder om stan.
Mm. Och du cyklar hit då?
Ja, men ja, mest för att jag ska fortsätta cykla sen. Jag är inte ett fan av att cykla i stan egentligen.
Nej.
Men jag fick också eskorta min före detta cykelbudssambo. Så att han cykelbudade skiten ur den här morgonpendlingen. Jag hängde inte på.
Så det blev lite... Men intervallpass det också. Ja. Det är ju lite skillnad mot att ligga och cykla på centrala asiatiska grusvägar med den här väldigt mycket snabba ruscher och sådär kanske.
Ja, vi gjorde inte så jättemånga sådana.
Nej. Ni kommer i lite olika typer av kläder. Men i själ och hjärta så är ni ju bägge två svettiga cyklister, höll jag på att säga. Men vad heter det? Marika, du har ju varit med förut. Så... Vi återkommer till dig. Om man ska bolla över den klassiska frågan till Sue då. Vem du är, liksom hur du beskriver dig och hur du presenterar dig själv för människor som mot förmodan inte vet vem du är.
Oj, ja. Jag brukar säga att jag är multisportare. Jag var tjänstledig under 8 månader i år och har precis börjat jobba i september. Dagen efter vi kom hem ifrån det här lilla äventyret så klev jag i pumpsen och gick in på kontoret. Det var lite kontrast. Men jag tycker om att kombinera. Jag tycker om kontraster. Så båda har det här riktigt, riktigt skitiga och jobba med IT har liksom alltid varit jag.
Men att jobba med IT är ändå på något sätt lite mer än bara... Jag tycker mig ana att du... genuint tycker att det är väldigt roligt, den typen av liksom jobb och problemlösning och den typen av, jag vet inte vad, analytiska ettor och nolltänket, eller?
Ja, alltså jag tycker om saker som man någonstans kan liksom lista ut eftersom att i äventyr så som det som jag och Marika gjorde senast så vet man aldrig vad som händer. På jobbet så finns det i alla fall någon logisk förklaring oftast till varför det har blivit som det har blivit.
Men är det också någonting som har gjort att du har dragits till typ som adventures-världen? Att du liksom tycker ändå om att pussla och är du den i laget som liksom sätter upp såna här packlistor och tänker logistik och hela den biten?
Alltså jag har ju varit ganska bortskämd och tävlat med så många riktigt, riktigt erfarna. Så att jag har ju alltid någon som har gjort någonting tidigare och satt upp den här packlistan. Men jag försöker nog ändå vara den som ser till att de följs och att man får i ordning det innan start och tycker om att bara, ja, koordinera och boka resor och planera. Göra de bitarna som jag kan innan start.
Mm. Om man ska spola tillbaka då och köra lite kortversionen av en klassisk husky-intervju. Var kommer du ifrån? Liksom, har du vuxit upp någonstans?
Mina barndomsår är jag uppväxt i en liten villa ute i Bålsta. Med skogen precis på baksidan. Där var vi och cyklade runt och sprang och lekte och hade väl så här lycklig villa förort.
Men du var liksom ett aktivt barn?
Ja.
Du var inte Nintendo och Ice Climber på den tiden?
Nej, alltså pappa köpte väl en 286 som vi gömde för mamma. Och så satt vi och byggde datorer i smyg.
Oj! Med så här lödkort och sånt också, eller? Eller vad heter det? Inte på att säga lödkort.
Ja, men det hade vi
lödkolv
också.
Och kretskort. Lödkolv och...
Ja, ja.
Jaha, och 286 för er som inte, för er som är födda på 90-talet och framåt. 286 är alltså... Ja. Det vill säga 286, 386, 486.
Exakt.
Utvecklingen av PC.
Ja.
Mm. Skyltar med mina latenta nördkunskaper. Visste du vad 286 var, Marika?
Nej, så jag vet inte om 90-talet var gränsen. Det kanske var några år till där innan som det var.
Vi var ju väldigt, väldigt tidiga eftersom att vi gjorde... Alltså, det var ju också i smyg för mamma för att det inte riktigt var uppskattat att liksom ta in datorer i hemmet. Det var ju inte något som var varenda familj höll på med.
Nej. Men varför då? Varför var hon så teknik?
Nej, det var nog mera... Pappa tyckte att det var någonting man kunde lägga pengar på. Jag tror inte min mamma var lika positiv inställd till sånt.
Men var både datorer och den så att säga, aktiva fysiska biten, det var liksom också någonting som du då hade med dig från början, eller?
Ja, jag var truppgymnast när jag var liten. Och sen så har väl snorsporten kommit på senare dagar.
Alltså truppgymnastik, eller så här, gymnastik överlag, det börjar så här, om jag skulle börja analysera mina gäster, så det är en liten så här, det är en liten smyga där. Det är fler än vad man kan tro som hållit på med gymnastik när de var små. Och det känns ju som att skulle man skapa supermänniskan så skulle man kanske kasta in några år med gymnastik i barndomen, eller?
Alltså jag tror att det är ganska bra just för att man får bra kroppskontroll och använda sig ta det in i nästa idrott gör att man oftast, eller jag vet inte, jag inbillar mig i alla fall att man har lite lättare för sig att hitta vad armar och ben sitter på kroppen.
Exakt, särskilt under liksom de åren under uppväxten. Liksom.
Ja.
Och helt plötsligt så är det mer logiskt det här att du typ hjulade över mållinjen på typ Ö till Ö och sådana grejer.
Kanske inte på Ö till Ö, där tror jag mer alltså. Men flämtade mig in. Men,
eller Stockholm Swimrun eller någonting som det...
Nej, på Ironman Kalmar 2015.
Aha, okej.
Okay. Men jag har nog julat över några mållinjer här och där. Det var någon som sa att man måste njuta av målgången.
Mm.
Men jag brukar försöka... Eller jag kanske gjorde det där med. Ja. Tänker att det är farligt att göra när man är fler än sig själv som ska ta sig över.
Säkert om man är ihopknuten. Om man sitter ihop med en draglina och så bara, din lagkompis har ingen aning om att du skulle jula. Men förberedde på Göteborgs skämt på Silk Road Mountain Race så kan man ju också säga att ni julade över mållinjen. Alltså ja. Eftersom ni cyklade.
Ja.
Med jul.
Ja. Wow.
Exakt min humor. Så,
det är på den nivån som den här intervjun kommer ligga. Men om man skulle så här klassificera dig som din tränings- och idrottsbakgrund. När kom uthållighetsidrotterna in?
Någon gång... Alltså 2010 kanske. Jättesent.
Oj, ja, verkligen.
2012 så skulle jag köra en så här multisporttävling som man paddlar i en fors och så cyklar man runt Åreskutan. Nej, sprang över Åreskutan och cyklade tillbaka. Och så körde jag 2013 och så 2014 fick jag lära mig att det hette multisport och att folk faktiskt tränade på det här sättet.
Men det där är ju ingenting man vaknar en dag och sen så hamnar man på Extreme Challenge, utan det måste ha hänt någonting, du måste ha hållit på med någonting innan som gjorde liksom att du ändå någon, du eller någon annan tyckte att det var en rimlig idé att du skulle göra det?
Jag sprang en hel del. Och det är väl därifrån mitt sådär, Instagram-namn kommer ifrån.
Mm.
Jag tyckte om att springa och springa långt. Och sen så hade jag en kompis som också hade något problem med vad som är rimligt eller inte. Så han sa att vi skulle köra den här Åre Extreme Challenge. Och jag bara, du är dum i huvudet. Och sen så fortsatte han tjata och så plötsligt var vi anmälda. Så vi har paddlat ett varv runt Kungsholmen och cyklat på en cykel på köpet cykel lite grann i skogarna i Märsta. Och sen körde vi en tävling.
Och det var extrem. Men fick du köra på sjön eller fick du köra forsen?
Tack och lov på sjön, förutom att vi hade världens tyngsta båtar, så eftersom att vi tänkte att de skulle vara så stabila som möjligt.
Mm. Men då körde ni alltså du och klassen, eller lagklassen?
Mm. Mm. Du och Mix. Så jag har en kompis, Niklas, som jag är väldigt glad över att han drog mig in i det här. Och det var där jag faktiskt såg Marika första gången och bara, wow,
nej,
en kvinna.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Berätta om. Så jag kan lägga på lite stråkar.
Nej,
kanske.
Ja, det var inte det där första åren, för då hade jag ingen koll på vad, ens vad det handlade om. Men strax därefter så...
Framförallt också så kan du inte ha sett mig på Åre Extreme 2013, eftersom jag var landsvägscyklist då. Det blev ett jävligt stökigt i forsen.
Nej, alltså, det var...
Marika, du har aldrig hört ordspråket, låt aldrig sanningen komma i vägen för en bra story.
Okej, förlåt.
Nej, det var några år senare när jag väl fattade att det hette multisport och jag faktiskt hade börjat träna med Stockholm Multisport och jag fick höra om de här människorna som körde adventure racing och grisade runt i Brasilien, jag vet inte allt vad de hittade på i Sydamerika och bara wow, de är helt galna, hur kan de hålla på i flera dygn?
Mm. Nu stråkarna.
Nu kommer stråkarna.
Ja.
Alltså på en träning då dök hon upp, Marika. men vad heter det, vad var liksom tankarna efter ditt första år Extreme Challenge då? Liksom din egen prestation och din egen känsla från det. Liksom. Du klarade det var... bevisligen.
Ja, jag klarade det. Jag somnade visserligen på Åre torg en kort sekund där efter målgång. Och jag kunde knappt ta mig upp ur sängen dagen efter för jag var så blåslagen. Men som alla saker när man är en guldfisk som är kopplad till smärta så... Ja, glömdes det bort och bara, ja, men vi kör väl igen året efter. Och så hade min kompis bestämt sig för att han skulle köra en Ironman. Och jag bara, nej. Men jag hittade en annan galning som jag lyckades teama ihop med. För jag vågade fortfarande inte köra ensam. Det var ändå så här, att jag ville ha någon som kunde vara där ute och kriga tillsammans med en. Och liksom säga att nu är det jobbigt, men det blir bättre snart.
Mm, mm. Men det var mer alltså liksom, du visste... Eller du trodde åtminstone att du behövde något slags mentalt stöd under när det var som tuffast, eller?
Mm, ja, det tror jag.
Mm. Men så det där blev liksom vägen in i triathlon då för dig, eller?
Ja, vägen både in i multisport och triathlon. Mm.
Ja, men jag menar den Ironman-grejen.
Ja, det kom lite senare. Det var ju att han körde den och så tyckte jag så här, vad är det där för galenskap? Men... började jag genom det träffa lite mer triatleter och tänkte att ja, men det där måste jag väl köra. Så att 2014 där på hösten så anmälde jag mig och 2015 var det året som allting liksom exploderade med Kalmar Ironman och min första AR-tävling. Från att inte ha kört någonting längre än Åre så stod jag i Frankrike på startlinjen plötsligt med ett adventure racing-lag.
Vilket lag var det?
På Stockholm Adventure Team tror jag vi hette då.
Och upplevelsen av AR i Frankrike då?
Det här är ju min grej. Det här måste jag göra.
Vad var det i det som du tror att triggade mest av?
Det är riktigt, riktigt långa och naturen. Och att jag kände att jag klarade av det. Alltså jag tyckte inte att det var misär trots att det typ spärregna hela tiden.
När började du liksom förstå att du hade, jag antar att det var ganska många år innan som du började fatta att du hade någon slags talang för det här med att vara uthållig liksom?
Nej.
Har du fattat det nu att du har en talang för det?
Ja.
Fast, talang, det är ju för sig, det kanske kommer av att man blir bra på det man gör mycket, såklart. Och ifall du redan höll på och sprang mycket och gjorde sådär, så då, det ena gav det andra.
Ja, alltså jag tycker om att vara ute, men löpningen och bara springa långt tyckte jag nog ändå var ganska liksom...
Mm.
Jag hade inte hittat att det var... Alltså jag sprang maratondistans när det var dags att springa maraton. Mm. Jag sprang inte det om jag inte hade en tävling. Och var ute i flera timmar. På det sättet fanns liksom inte då. Och nu är det helt liksom rimligt. Jag och Marika var ute och cyklade 2,5-3 timmar här i lördags.
Mm.
Och då är det ett litet kortare pass. Eller så här vanligt.
Mm. Mm. Och sen har du ju även swimrun på CV:n.
Mm.
Och det steget från typ triathlon och den världen in i swimrun är inte jättestort kan man tänka. Då handlar det om att välja bort saker istället för att välja till saker egentligen.
Ja, jag pratade med min tränare och sa såhär, shit, det vore coolt att köra ö till ö och verkligen köra det hårt. Och så sa han så här, men vänta. Jag tror att jag har en partner till dig. Jag var ute och sprang min kille idag och han verkar väldigt målfokuserad. Så att, ja, jag tror att det blir bra. Så några dagar senare så var det klart och helt plötsligt så hade jag en dejt varje lördag morgon.
Och det var på den tiden som du höll på att säga, var det på den tiden som man kunde köra ö till om man ville köra ö till. Nu måste man typ anstränga sig för att få köra.
Nej, det var inte helt enkelt. Okay. Det var inte så många år sedan.
Nej.
Det var väl 2017.
Det slår mig nu förresten. Du har ju kört och tränat och tävlat med Jason.
Ja.
Och Jason och jag jobbade ju tillsammans på Gröna budet.
Ja.
Way back in the day.
Alla har cyklat och varit cykelbud i den här stan som vi känner, eller hur Marika?
The weirdest thing.
Ja, men det är inte en alltför dålig skola.
No.
Ja, men vad roligt, vilka tävlingar körde du och Jason? Stockholm Swimrun?
Stockholm Swimrun.
Ja, det var kanske bara den.
Det var den vi körde, men vi brukar träna ihop lite då och då. Och sen så är vi mera vänner privat än vad vi lyckas träna ihop nu för tiden.
Kul. Och nu, alltså nu känns som nu går vi ganska snabbt genom din CV här. För ganska nyligen så, du kom hem från Hawaii ganska nyligen. Och körde Xterra.
Ja.
Och det har blivit din grej, men du har gjort det i alla fall 2 gånger.
Mm.
Och du har väl en gjort i Sverige, gjorde du den i Sverige då på den tiden när den gick i Sverige?
Ja, jag körde den sista som var i Hellas 2016 och kvalade därifrån.
Just det.
Och så körde jag VM 2016.
Mm.
Tog hem en silvermedalj. Men var liksom förvånad över att det gick så bra. Fast att jag hade tränat jättemycket.
Mm.
Och i år så kvalade jag i Grekland i april. Och sen så
alltså med en extra tävling.
Ja. Mm. Otroligt vacker tävling. Den kan jag verkligen rekommendera. Och sen cykla. Och i oktober så var det dags för det där VM:et igen. Och hade väldigt höga liksom, tankar och önskningar. Liksom, mål.
Mm.
Och det var att åka dit och försöka ta guldet. Men det räckte till en bronsmedalj. Och jag är jätteglad för det. För det var ju hårt motstånd. Och har man inte spenderat tillräckligt många timmar med att springa och simma så gör det väldigt ont på löpningen.
Mm.
Men det är värt. Jag är jätteglad över att jag försvarade min podiumplats med bara 14 sekunder.
14 sekunder?
Ja.
Jäklar.
Jag såg henne i sista backen.
Shit.
Det gjorde ont i kroppen kan jag meddela.
Men berätta lite om Xterra Hawaii.
Alltså Maui är ju otroligt vackert. Simningen är ju rakt ut, en varvbana, 2 varv, 750 meter per varv. Upp till
mycket strömmar och vågor, eller är det?
Hyfsat strömt. Inte så mycket vågor på första varvet, men blev lite mer vågor på andra varvet för att vädret hade varit lite ostadigt just den dagen. Det hade inte regnat på väldigt länge, men den dagen så regnade det. Vilket var skönt, för då satte sig cykelbanan lite bättre. Och cykelbanan var också en varvbana på 16 kilometer. Väldigt snabb, väldigt så här, lite motocrossaktig.
Men vadå, du tyckte att det var bra att det regnade för att banan skulle sätta sig bättre.
Ja, det var väldigt dammig och halkig av den anledningen.
Ja, okej. Så det blev den halkig och blöt istället.
Ja, den var faktiskt väldigt halkig första varvet på alla rötter. Men andra varvet så var den helt perfekt.
Okej, coolt.
Och sen så är löpningen rakt upp på berget och sen ner igen. De hade gjort om både cyklingen och löpningen i år. Men en hel del var liknande sen tidigare.
Hur teknisk är löpningen och hur teknisk är cyklingen?
Den är inte så teknisk. Så att även om man är lite ny på mountainbike så kan jag verkligen säga att träna, bli stark på att cykla fort.
Men det är mycket backar och så, eller?
1000 höjdmeter. Ja. På cyklingen och så är det typ 500 höjdmeter på löpningen.
Och extra distanserna, är det precis som ett Ironman?
Nej. Mycket, mycket kortare.
Okej.
Så 1500 meter simning, 32 kilometer mountainbike och 10 kilometer trail.
Ja, det är ju spurt.
Alldeles perfekt efter en litet Silk Mountain Road Race.
Ja, precis. Men... Och Xterra är en organisation som kör tävlingar runt om i världen då?
Ja. Mm. Ett varumärke så som Ironman, fast mindre.
Mm. Känns ändå är det inte lite konstigt att det inte har etablerat sig mer i Sverige? Hur många år körde de i Hellas?
Jag vet inte hur många år. Det var några stycken. Det är ju väldigt, väldigt stort i Danmark. När man kommer dit så är det ju extremt mycket danska där. Och det finns ju tävlingar i... för alla nordiska länder förutom Sverige.
Mm.
Med risk för att ljuga så är det nog på grund av att det är ett danskt varumärke.
Jag
tror att Xterra är danskt.
Aha, okej.
Okay. Inte 100 nu.
Nej.
Men det är ju stort i Danmark. Mm. Ja.
Har du kört eller?
Jag har kört Cypern och Thailand.
Mm-hmm. Om du måste välja någonting av allt du gör... Alla sporter, eller om vi ska göra det mer enkelt då, löpning, simning, cykling. Liksom de tre grundpelarna, väl, som du håller på med. Är det cyklingen som du är mest hemma i? Om du måste liksom plocka ut en?
Ja, cyklingen har ju verkligen blivit passionen idag.
Och du cyklar väldigt brett, eller du cyklar både landsväg och mountainbike? Och...
Ja.
Mm.
Cross i morse. För att det är lite trendigt, har jag hört. Eller?
Precis. Du menar gravel?
Gravel. Jag har faktiskt också en gravelbike. Jag har inte en cyklokross. Har jag fått lära mig också.
Okej. Okay. Vad är skillnaden?
Någon form av dimension någonstans. Mm-hmm. Fråga den som
kan detaljerna där. Fråga den som kan och den som bryr sig.
Jag kan min mountainbike väldigt bra i detaljerna. Och min landsvägscykel. Men den här crossen är också en favorit. Så här års.
Mm. Du har nyligen signat för en ny klubb eller en nytt lag, eller?
Yes.
Vill du berätta någonting om det?
Det kändes så här, jag cyklar ju mycket typ 6.30 eller 6.15 på morgnarna, och efter i höstas när jag kom hem så var jag ute och cyklade och så var jag på fest med lite cykelmänniskor och insåg att det här är de som jag oftast tränar med och cyklar långt med på helgerna.
Mm.
Och alla de här människorna är med i samma cykelklubb. Så då kändes det som ett naturligt steg att gå över till Bardör. Just för att det är de som jag oftast så här, lyckas få ihop träningen med. Det är många som bor inne i stan och inte har någonting emot att cykla snabba intervaller tidigt på morgonen.
Kalendern blir lite lättare att fixa.
Mm.
Mm.
Jag gillar ju ändå gemenskapen. Vi har ju också en fin gemenskap kvar i det gamla cykellaget.
Just det.
Bara iväg och myste i helgen.
Mm. Var var ni någonstans?
Sant Annas skärgård.
Mm. Litet mysträningsläger.
Ja, men vi är mera utspridda över landet. Och då kändes det som att det var kul att ha ett gäng som var väldigt så här, Stockholms innerstadscentrerat.
Alltså hur... För du är ju lite en sån människa där man kan börja fundera hur många timmar per dygn du egentligen har och hur många dagar i veckan du egentligen har. Som om du har liksom dealat till dig lite extra eftersom du så att säga, ja men du kombinerar ju allt det. Okej, nu sa du att nu hade du varit tjänstledig i, vad sa du, 8 månader.
Ja.
Men ändå, du kombinerar det här liksom med ändå ett så här konsultjobb och liksom ett vitskjortejobb så att säga. Och du gör tävlingar, du åker iväg och kör adventure racing tävlingar och allt det du gör, det tar väldigt mycket tid liksom. Vad driver dig liksom?
Men jag måste ha kontrasterna. Jag skulle inte klara av att sitta inne på mitt vitskjortejobb om jag inte visste att jag fick göra andra saker också.
Mm.
Och jag är otroligt tacksam till min arbetsgivare IT-huset att de fixar så att jag får bete mig på det här sättet.
De har slutat liksom himla med ögonen när du kommer in med så bara, nej, jag skulle behöva vara ledig.
Nej, alltså de är ju tvärtom. De är ju jätteglada över att de lever som de lär. De säger att det är så här man ska göra eller får göra. Och jag har verkligen fått göra det. Sen så är det ju uppdraget som måste tolerera det också.
Just det.
Men uppdraget som jag har också en bra teamleader och ett riktigt bra team som accepterar att jag kommer och går.
Mm.
Så att jag är tacksam för mina kollegor på riksdagen att de har gott tålamod med mig.
Men är det så att när du sitter på vitskjortejobbet att du kanske inte alltid, men ändå att du drömmer dig bort till exempelvis Silk Road Mountain Race-livet och vice versa. När du är där och knatar runt, eller sitter på cykeln med Marika, att du kanske inte längtar men att tankarna går iväg till så här, ja men det kommer också bli nice att sitta framför Excel.
Alltså jag tänker nog mer då att det vore nice med att få sova på nätterna och en dusch och den här personliga hygienen. Men ja, att det är ganska skönt att dagen tar slut efter 8 timmars arbete och att man inte behöver hålla på i 20 timmar innan man får några minuters vila.
Marika då? Är det jobbigt att sitta tyst så här länge?
Nej.
Det har ju hänt jättemycket sedan vi träffades sist. Och jag har bara skrivit ner så här, Åre Extreme, Coast to Coast och Åre-tävlingar. Du vann Åre Extreme.
Jo, men jag vann Åre Extreme och det har varit ett mål under många år. Så det var jäkligt kul och jag hade lagt mycket fokus på det inför det året. Sen vann jag det, fick jag vinna det på ett sätt som jag tycker är extra roligt. För mig handlar det ju all sport om att det ska vara en bra fight, ett bra game. Det drivs jag jättemycket av. Och det tror jag vi pratade om sist också. Fortfarande tror jag de enda som har spurtat om segern på Ötelö. Och för mig är det mer värt än att vinna solo. Att spurta om en första plats och faktiskt komma tvåa. För att jag gillar gamet liksom.
Mm, mm.
Så jag fick spurta till min första plats i Åre. Sen i år så följde jag inte upp det. Men däremellan så fick jag också min startplats till multisport solo VM Coast to Coast på Nya Zeeland.
Just det.
Som varit ett drömmål verkligen att ens få möjlighet att komma till. Så det gjorde jag i februari i år.
Och du var väl där ganska länge på ön så att säga?
Ja, nästan 3 månader.
Mm. För det där är väl en sån tävling, eller... Det är väl alla de här tävlingarna, men man kanske inte ska, man ska åka dit med förväntningen att det här är första året jag gör det och det blir liksom så här, nu testar jag det. Men man ska kanske inte förvänta sig att man får liksom pallen.
Nej, det är en väldigt speciell bana som kräver väldigt mycket kännedom om banan. Och de som står på pallen, de har nött sina timmar där, precis som vi har gjort med Ötelöbanan. Det är på nivån att man kan varje sten i den där flodfåran som man springer upp i. Och jag hann köra igenom banan 2 gånger innan och det är ju liksom ingenting i sammanhanget. Men jag hade ändå satt upp ganska höga mål och förväntningar på mig själv. Men Jag var skitnöjd. Verkligen.
Mm. Kommer du, det du gjorde, kommer det ge dig en fortsatt plats? Liksom? Kommer du få köra det? Har du liksom en stående inbjudan? Här på sig?
Ja, det skulle jag nog. Alltså kvalmässigt, så det är ju inte, det kan jag göra. Men sen ska man ju finansiera hela hela upplevelsen. Och det blir inte i den här vintern. För det är också väldigt, väldigt långt till Nya Zeeland. Och att åka dit bara för 2 veckor där man är på ett enda ställe på kanske världens vackraste plats känns lite slösigt liksom.
Mm, mm.
För veckorna upp till tävling behöver man ju vara otroligt fokuserad, och när man är där på Nya Zeeland så känner man sig ganska tråkig. Det finns så otroligt mycket att uppleva, och att åka dit och bara fokusera på den tävlingen och sen åka hem dagen efter, det ligger inte på min to-do list liksom. Ja, då vill jag stanna, kunna ha möjlighet att stanna efter och se mer av den platsen liksom.
Och det gjorde du nu?
Det gjorde du nu.
Mm. Du körde till och med en till tävling?
3 veckor innan, och då var det bara fokus på coast to coast, och sen efter så var det drygt 2 månader till, och mot slutet av resan så körde jag en adventure race tävling som också är jättestor där, som heter Godzone.
Hur var det?
Det var fantastiskt. Mm. Det var ju också en helt speciell möjlighet att se den naturen som är kring där. Och som alla adventure race tävlingar så plockar de ju fram det finaste av det området, i så man lägger en bana liksom.
Mm.
Så det var ju helt fantastiskt. Väldigt varierad och jättefina ställen. Sen tyvärr så var det, gick den på lite några delar av coast to coast banan. Men det var en helt annan upplevelse ändå. Men vi paddlade samma sträcka.
Ja, coolt. Ni är ju här för att vi ska prata om Silk Road Mountain Race. Heter det så? Silk Road Mountain Race?
Ja.
Ja. Bara lite så här fakta som jag har skrivit ner. 11 dagar, 10 timmar, 45 minuter. Var ni ute?
Yes. Mm.
Det är lite mer än 170 mil totalt.
Mm.
27 000 så att säga, positive gain, eller vad man säger, 27 000 meters klättring då bara.
Mm.
27 kilometer liksom. Det kallas för the toughest race in the world.
Det också.
Det också. Det där måste vi prata lite om. Ni kom in som 4 totalt, ni var den första tjejerna att avsluta det. Am I correct?
I duoklassen.
Okej, okej. Hälften av startfältet bröt.
Mm.
Så det, även om det inte är world's toughest race, så är det är hyfsat hårt.
Rätt krävande.
Rätt krävande. Vems idé var det här?
Den där får suta på sig.
Ja, och jag fick ett mess från en bekant som bara, hej, hej. Skulle du kunna tänka dig att köra det här? Jag bara, ge mig 48 timmar så återkommer jag.
Mm.
Så återkommer jag. Och så sa jag, yes!
Jag kan köra, fast då kör jag med Marika.
Ah, nej, men så fick jag tillbaka från samma person. Nej, men jag kan nog inte. Så att jag tror inte att den personen egentligen hade tänkt att jag skulle svara ja på den.
Visste bevisligen inte vem hon hade att göra med.
Så då vände jag direkt. Jag bara, men vänta. Vem kan tänka sig göra det här? Så skickade jag till Marika. Och hon svarade med vändande post. Ja. Och då så här, har hon ens öppnat och läst vad det är för något när hon svarar så här snabbt? Bevisligen inte. Men jag frågar igen efter en vecka. Ska vi? Anmälan är öppna nu. Typ på söndag eller måndag. Eller ansökan till anmälan.
Det är också faktiskt att betona. Det är en ansökan,
ja,
för att starta.
Mm.
Men Marika sa ja då med. Så jag gick in och gick igenom den här ansökan. Och skrev ner alla frågorna. Och skickade över till Marika. Att, hej hej, det här kommer. Nu måste du också göra det här. Och ja.
På den vägen var det.
På den vägen
var det. Vad var det som, för, alltså, berätta om första gången du såg du den här filmen till exempel, såg du bilderna, eller liksom, vad var det som bara slog an en sträng hos dig att känna att ja, men det här ska jag göra?
Oj, nej, jag tror inte jag hann se filmen. Jag var på VR-konferens i Tokyo när det här dök upp. För att dra på kontrasten.
Vad är vi för månad?
Vi är i början av november.
Alltså 20, förra året då?
Ja. Mm. Och ansökan öppnade 1 december. Eller måste vara i slutet av november. Ja, ansökan öppnade i alla fall 1 december. Mm. Så eftersom att jag bestämde mig för att jag skulle köra det under tiden jag var iväg på konferens och var där med liksom hela en massa kollegor och det var fullt schema med föreläsningar och middagar. Och...
Vitkort i världen.
Ja, vitkort i världen, definitivt. Mm. Och jag sa vid något tillfälle under middagen bara, Kirgistan! De bara, är den säkert att åka dit? Jag bara, jo då, jag har kollat på UD och googlat lite här och man kan åka dit. Och det kan man definitivt, det är säkert.
Mm.
Otroligt vackert.
Mm. När du fick höra om det för första gången, Marika, vad tänkte du?
Jag ville göra någonting som var längre och tuffare. Och liksom, ja, men jag ville pusha det lite mer.
Mm.
7 dygn i djungeln räckte inte. Så det var ganska... ja, men det fyllde den så här, kanske inte så här, det var inte högst på min bucket list att jag måste göra någonting hårdare, men det fanns ändå någon så här, jag skulle vilja testa det mer och ja, men jag drivs ju av nyfikenhet väldigt väldigt mycket, så att det var nog lite grejen. Och sen kombinationen av att det var lite som ett adventure race, fast med bara cykel, som ju också är min favoritdisciplin av dem. Så var det ganska... Det klickade.
Mm. Kan inte beskriva tävlingen? Alltså som om det skulle stå på en broschyr. Så, för de som inte någon som har dålig koll. Liksom, hur skulle ni pitcha in tävlingen? Vad är det för typ av tävling?
Ett bikepacking race. Och det här visste ju inte vi att det var en thing förrän vi kom dit och insåg att vi hade kommit till the crown of bikepacking racing. Så beskrev alla andra deltagare det. Det var någonting när man hade hållit på med bikepacking ganska länge då, och vad man ville liksom kröna sin bikepacking karriär då kom man till Silk Road. Det hade inte vi tänkt på. För jag hade inte i alla fall uppfattat att bikepacking var så pass stort som det. Det finns, den här typen av racing finns över hela världen och är ganska stort, men också en ganska liten community som vi uppfattade ganska snabbt att de flesta kände till varandra. Och hade mötts på tävlingar tidigare. Precis som adventure racing, ja, och Xterra och swimrun. Alltså, ja. Som alla andra små bubblor vi rör oss i. Och de andra deltagarna hade ingen aning om vad adventure racing var. Så de förstod inte alls vad vi höll på med eller hur vi kommit dit. Medan för oss var inte steget så långt. Så ja, men jag tycker det var en ganska fin så här, the crown of bikepack racing.
Men det är inget gammalt lopp?
2 år.
Mm. Men de andra har liksom etablerat sig på kort tid som... The crown of bikepacking races.
Ja, jag tror att de har...
Det kanske är de själva som har kommit på den.
Nej, men det var de andra deltagarna som kallade det det. Nej, men jag tror att han som är huvudorganisatör av det här racet och banläggare, alltså, han har ju varit i bikepacking-världen länge. Så att han är ju inte ny och kommer in från kanten och bara,
nej,
jag hittar på ett race. Utan det är ju mer att han har hittat en location som är beyond allt som har gjorts innan. Han har hittat en location som är vackrare, hårdare, tuffare, mer kargt, mer utmanande, mer remote än alla andra race. Han har hittat någonting som är helt unikt. Och som ställer otroligt höga krav på deltagarna.
Mm. Vi pratade om den här filmen. Och för er som lyssnar då, så finns det på... Den, jag såg den igår kväll, den heter typ så här Wild Horses eller någonting. Jag länkar till den på hemsidan. Och den ligger på Vimeo. Och den blev en sån här Vimeo staff pick eller någonting. Och den är superfin, jätte sevärd verkligen. Den är typ 25 minuter lång. Och den handlar ju om då det första, alltså förra årets race helt enkelt. Ja, jag vet inte, jag kan inte säga någonting mer om det. Det är en fin film, eller hur?
Ja, det är en fin film. Och den skildrar ändå väldigt, väldigt mycket av vad racet är.
Mm.
Just alla vildhästarna som det faktiskt är på plats. Och det är, vildhästarna ser man ju hela tiden, och man förstår inte hur många de är och att det kan finnas så många förrän man är där på plats. Naturupplevelsen och djuren som är där och människorna är ju någonting som gör hela upplevelsen så magisk. För att man, som Marika sa, det är otroligt kargt och det är otroligt icke-gästvänligt. Men de som lever på de här platserna, både hästarna är otroligt. Jag bara kollar på när man cyklar förbi och bara, what? Vad gör de här? Och människorna som hela tiden kommer fram och ska hjälpa till och bara, men ska ni inte komma in och sova? Vi bara, nej, vi ska cykla vidare. Bara, men kom in och sov. Bara, nej, vi ska cykla vidare.
Jag har ju faktiskt varit där för väldigt länge sedan, men fast på den kinesiska sidan i de där områdena. Och det är ju, alltså naturen är ju, ja men det är ju håll käften stort liksom, för att använda en svensk rappares favorituttryck. Nej, men det är ju de här enorma bergen med liksom glaciärer på och de här stora stepperna. Du har så här, jag har så här starka min... Jag, tyvärr då så cyklar jag inte, utan jag spenderade väldigt mycket tid skumpandes i små bilar och bussar. Men de här, jag har så här starka minnen av när man åker... Du har de här liksom gröna gräsfälten och sen så blodröda sandstensklippor och vita berg och så här gråbruna stepper och sådär. Och så just de här hästarna, det går kameler... Du ser jakar och så de här människorna som lever där. Och vi bodde i så här små, sov i jurte och sov i någon sån här stenhus och sådär. Och det är fantastiska områden. Mm. Otroligt häftiga områden. Så att jag förstår ju lite vad det handlar om ändå.
Absolut.
Kunde inte du sagt till oss att det fanns kameler där på förhand?
Blev ni chockade?
Jo, men när en kamel sneaks up on you klockan 4 på natten och så vänder man sig om och så ser man dens 70 kamelpolare, då blir man ganska förvånad. Men för första gången vi såg en kamel, det var mitt på dagen, ganska långt fram på vägen som vi cyklar på. Och jag bara, shit, kolla, det ligger en kamel bredvid vägen. Och du var inte helt övrig, men du var inte heller helt emot. Och du var så här, är det verkligen en kamel? Och när vi kom närmare så visade det sig att det var en grävskopa. Så sen andra gången vi såg en kamel, då var det mer så här, åh, kolla, där borta ligger en grävskopa. Och sen var det inte.
Så var det så jättemånga grävskopor?
Det var en flock med grävskopor.
Och alla stod och tittade på det. De är väl lite mindre kameler då? Och sen så brukar de vara långhåriga, tror jag.
I jämförelse med grävskopor?
I jämförelse med grävskopor, exakt.
Okej, ja men bra, jag tar med mig det till nästa gång.
Men själva tävlingen då, för det är väl en tävling ändå, även fast jag kanske kan tänka mig att det kanske få som ställer upp i den för att på något sätt vinna eller leverera, utan det är mer av en upplevelse.
Men det är absolut, det är en tävling, men det är också svårt att racea en sån grej, därför att du behöver göra det på dina villkor och på naturens villkor. Det finns liksom väldigt lite att spela med.
Mm.
För det blir som det blir liksom. Men det var ändå en grej som drev oss väldigt mycket. Att hela tiden försöka behålla race-känslan. Okay. Och vi spenderade en stor del av nätterna med att räkna tält vi passerade.
Ja.
Och faktiskt försöka hålla koll på vart vi var. Och en natt kunde vi ändå jobba de flesta sov ganska mycket på nätterna. Alla sov betydligt mer än oss, men lite olika hur mycket man sov. En del sov ju hela nätterna. Vilket gjorde att första halvan av tävlingen så jobbade vi oss upp mellan 20 och 10 platser per natt.
Mm.
Det var våra nätter.
Mm.
Ett tält, två tält, tre tält. Hur många sov det i det där tältet? Det där såg ut som fler cyklar. Och så
spenderade ni mycket tid varje natt med att lufta andra däck också. Har ni passerat?
Ja, självklart. nej, men och det, så vi försökte ändå hålla uppe race-mentaliteten.
Mm.
Därför att vi båda är drivna av det. Men jag tror att det är väldigt många som... Det är ett race mot dig själv.
Ja. Liksom. Men jag kan tänka mig kanske också för ert fall att det kanske blir lite av en mental morot och en trigger och en motivation att liksom så här, få någonting att tänka på. Liksom, att lite grann få behålla drivet, antar jag. Istället för att bara så bara, åh, vad vackert och vad vackert. Så kanske ni triggas lite extra av det.
Definitivt. Vi höll ju på ganska mycket med våran liksom, Kalle Anka matte. Där vi försökte liksom räkna ut hur fort vi kunde komma till nästa hållpunkt som vi hade satt upp. Och hur många timmar vi kunde ta på de här personerna som sov innan de skulle vakna och komma i kapp bakifrån. Men vi visste även att vi skulle ta dem natten efter.
Mm.
Och det blev också en liten thing i det gänget som vi nästan cyklade förbi på slutet varje natt. Att de bara, oh, the Swedish girls, ni kommer alltid sjungandes på nätterna.
Like a clock at 4 o'clock, passing my tent.
Så att från början så var vi med väldigt mycket olika människor då vi hela tiden klättrade väldigt mycket. Men på slutet så blev det ju samma lilla klick som man...
Mm. Så klockan 4 var natt och hörde de två stycken hesa röster som kom. Bär ni mig till sjön? Bär ni mig till sjön?
Exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vad är premisserna för tävlingen då? Det finns regler om minimumtid och maxtid och utrustning och sånt, typ, eller?
Minimumtid? Det är få tävlingar som har en minimumtid.
Ja, men jag tror att de har det. Va? Jag fick den uppfattningen att... Eller vad menar du?
Du får inte göra det fortare än så här.
Nej, men jag tror faktiskt att den
nej,
hade det.
Det
jag kanske missuppfattade någonting i filmen. Men att...
Ja, det går nog inte på... Det går inte snabbare.
Nej. Så är det väl, men jag bara menar att de kanske gör något för någon säkerhetsgrej, att du måste liksom, jag vet inte.
I år körde de ju mycket, mycket hårdare än vad de hade kört året innan. Och det var ju, folk som ställde upp i år var ju väldigt medvetna om hur...
De har en cut-off.
Att det skulle bli hårt och att det fanns en cut-off. Och sen så fattade inte jag och inte vi att det verkligen skulle vara så hårt. Ingenting kom liksom gratis. Vi tänkte att det skulle vara som på adventure racing. Liksom, ja, men man tar en cykelsträcka efter en cykelsträcka och vi hade delat upp tävlingen i ett antal etapper.
Mm.
Men...
Och förlåt, ni hade delat upp sen i etapper?
Alltså, mentalt.
Ja, mentalt.
Vi hade en ganska tydlig plan mentalt, utan att för den sakens skull, för det går inte, och det var helt omöjligt att räkna på liksom. Mm. Men vi hade ändå ganska tydlig uppdelning med liksom hur vi skulle se det och ungefär hur mycket tid vi skulle lägga på olika sträckor och sådär.
Mm. För det finns, nu kanske jag bara avbröt lite här, men för jag liksom så vill att ni ska på något sätt rama in typen av tävlingen också, för att det finns checkpoints, det finns inga markeringar, eller?
Nej, men om vi ska bara prata om formatet så är det helt unsupported. Man får inte ta hjälp utifrån, det finns inga... det finns inte som vi är van vid från adventure racing, att man kommer till en transition area där man har själv
en depå,
fått packat
liksom.
Ja, en depå där man själv har fått packa grejer.
Men ni får köpa mat.
Vi får köpa mat, vi får ta in på hostel. Mm. Vi får ta emot hjälp från locals, men vi får inte be om hjälp aktivt. Vi navigerade med GPS. Så det var inte egentligen så svårt, man följde ett streck, men på vissa ställen var det liksom roddigt när det går vägar som går typ parallellt. Man måste hålla på att zooma in och zooma ut mycket, så det var lite mer så här roddigt, men det var inte svårt som när vi
jämfört
navigerade
med AR, liksom.
Ja, på AR när vi navigerade med karta och kompass. Det var tre stycken. Och det var ju obligatoriskt att följa banan helt, fast det fanns inga markeringar. Så att det fanns inga vägval att göra. Och sen fanns det tre stycken checkpoints som de hade bemannat. Och det fanns ju egentligen ingenting där, mer än att de såg till att det serverades mat. Det var såna här jurtcamps och ett hostel. Och de var också i samband med cutoffs, men som vi var well ahead of. Vi var aldrig stressade för dem, utan vi höll våran tidsplan som var beräknad på kortare tid än vad banan var öppen, vilket var 14 dagar. Och mellan de här cutoffsen så, men man träffade ändå ganska mycket folk, men precis som alla typer av uthållighetslopp, så i början är det mycket folk och man träffar mycket olika folk, och sen glesar det ut liksom, och man hamnar i sin klick. Så det var någon natt vi faktiskt inte såg någon på hela natten. Medans andra dagar så kunde vi eller andra nätter kunde vi cykla förbi 20 pers. Så att det var ju helt fritt att ta det i vilken, hur man ville sova, vart man ville och liksom så. Men alla följde samma bana, så det var ju ändå, det fanns ju folk runt omkring liksom. Mm.
För att få en uppfattning, hur många startade?
138.
Människor, inte lag. Alltså.
Människor.
Också innan vi fortsätter med själva racet, det är en ansökningsprocess. Mm. Så att man inte garanterar en plats bara för att man betalar, utan det måste, är det någon sån här motivering, eller du måste kunna uppvisa att du har liksom lite skill.
Ansökningen handlar ju om att man ska få en förståelse vad man ger sig in på. Sen är det helt omöjligt att verkligen förstå vad man ger sig in på. Det får man när man är där. Så att ansökningen går ju mycket ut på att så här, hur lång tid har du varit utan mobiltelefon tidigare? Vad är din vana kring berg? Vad skulle du göra om du ser att ett oväder är på väg in och du är i bergen? Mycket kring bergsvana och om man har varit på hög höjd tidigare. Mm. För mycket av tävlingen går ju på väldigt hög höjd.
Mm.
Speciellt när man kommer ifrån Sverige och bor på havsnivå.
Mm.
Så när man kommer till Bishkek så landar man på 800 meter. Och dit kommer aldrig under tävlingen. Utan under tävlingen så är man hela tiden på runt 2000 meter.
Mm.
Och så har vi en hel del toppar som är över 4000 meter som vi ska över.
Mm.
Man tappade också perspektiven, för att det var många toppar på 4000, vilket gör att när man drar ut en höjdkurva på det här, en klättring som är 1000 meter och som man sen går ner igen, den syns inte ens, den finns inte med på höjdkurvan. Vilket gör att det är bara något litet,
det är så här åreskutan, men det är bara så här,
det är bara en liten bump. Den finns inte med på den, syns alltså, den finns inte med på höjdkurvan när man drar ut 1700 kilometer med Nej. 7 stycken toppar upp mot 4000, då finns inte små grus med.
Nej.
Men sen så tappar man perspektiven därför att det är så mycket tid som man spenderar runt 3000.
Mm.
Där ligger liksom baseline för racet. Mm. Så sen när man är nere och dippar på, det var en checkpoint som var på 1800 och det är det lägsta man är på hela tävlingen. Den är nere vid en sjö, samma sjö som man sen går i mål vid fast på helt andra sidan. Och det är det lägsta man är. Och då tycker man så här, ah, men där kommer vi ner på låg höjd. Det är 1800 meter, det är där man har höghöjdsläger när man tränar liksom.
Mm.
Så det är ju helt skeva perspektiv på hela det racet liksom.
Vad är det för typ av människor som ställer upp på det här?
Det var mer,
som är där på plats.
Mycket mer blandat än vad jag tänkte mig.
Mm.
Men jag hade ändå någon slags bild av att det skulle vara lite samma typ eller samma, så att jag skulle känna igen mig från adventure racing-världen. Det var mycket mer blandat. Det var mycket cykelbud.
Mm.
Så att du har en bra start.
Precis. Exakt. Vad träningsarbetet börjar idag. Men kände ni lite som udda fåglar som kom från AR-världen?
Ja, det får jag väl ändå säga.
Och unga tjejer.
Och unga tjejer.
Unga tjejer, udda fåglar från adventure racing-världen. De flesta gick och sov och många tog in på hostel när det fanns. Vi bara, oh, det har vi inte tid med. Vi hittade liksom Chateau Marika. Det var en av våra proffsigaste, fina sovställen. Det var en container med en träsäng i.
Och ja, det är det sjukaste. Man cyklar runt där, så kommer man ner i någon pytteliten by och bara, vi måste hitta någonstans att sova där i lä. Så bara, nej, vi hittar en container med en säng.
Living the dream.
Uh-huh.
Men att sova och utrustning. Ska vi hoppa till den biten? Där sover man, det är upp till dig. Vill du ha med tält? Ta med det, annars så sover ni där ni kan hitta liksom. Vad var er plan? Hade ni med i tält?
Nej. Vi hade också kollat ganska mycket på vädret förra året. Vi var ju medvetna om att det kunde variera. Men vi hade räknat med varmare på låg höjd som vi ändå hade räknat med. Vilket det inte var. Det var väldigt mycket kallare på tävlingen i snitt liksom i år än vad det var förra året. Mycket mindre. Jag tror det var ungefär samma låga temperaturer uppe på de högsta topparna.
Mm. Vad snackar vi för?
-10.
Mm.
Men problemet var att det inte var varmt längre ner som det hade varit tidigare år. Så vi hade ändå gått ganska så tufft på sovutrustningen med bivy bags. Som har funkat skitbra på väldigt många adventure race. Jag har också kört kalla adventure race med det. Men det var lite i kallaste laget. Det var en vind som, och det här öppna, det fanns fan inte lä. Alltså. Mm. Så vi gick lite hårt on ourselves.
Men ni hade sovsäckar också? Eller nej. Hade ni bara BV-bags?
Och sen hade vi en räddningspuppa som vi kunde krypa in i. Men den är ju för liten för att sova i. Det är en sån här räddningspuppa som man sitter i när det skiter sig fullkomligt.
Mm. Men är det här liksom styrt i regler att du måste ha
A sleeping system.
Ja.
Nej, men vi gick ju väldigt aggressivt på träning. Utrustning. Vi ville ju ha så lätt som möjligt och vi visste ju att vi skulle röra oss många, många fler timmar än de andra lagen. Så att vi hade packat väldigt, väldigt lätt. Och det var ju mycket kommentarer när vi mötte andra deltagare. Vad har ni alla era saker? Ja, nej, men vi har packat grundpacklistan som man har på ett AR. Med överdragskläder och benvärmare, armvärmare, underställ och handskar och mössa. Och var liksom fine med det. Vi frös ju inte.
Förutom, så länge man rör sig. Liksom.
Ja, så länge vi rörde oss så var vi helt perfekt klädda.
Med väldigt lite kläder. Folk hade otroligt mycket. Alltså, en del var ju så här, man såg deras packning. Man bara, vad har du med en gång? Men vi hade ju samma på oss liksom hela tiden.
24/7.
Men man kommer jävligt långt med ett bra underställ och ett Gore-Tex-överdrag liksom. Mm. Och så här, man behöver inte ha en, till den här typen av race behöver man inte ha en cykeljacka. Och så här, de här liksom, det var folk hade västar och allt möjligt liksom. Alltså just det här perfekta.
Mm. Det finns
att
inte.
Att packa för att man ska ha när det är 20 grader varmt, då ska jag ha det på mig. När det är 15 grader, då ska jag ha det här på. Vi hade liksom två setups. När det är varmt, då har vi det här. Och när det är kallt, har vi det här.
Mm.
Och där tror jag att erfarenheten från adventure racing gjorde jäkligt mycket.
Mm.
Där man är mycket mera påverkad av att gå lätt. Liksom.
Och när det kommer till cyklar då? Beskriv er setup och beskriv hur ni liksom kom fram till det, både när det gäller packning och väsksystem, men även typ av cykel.
Vi valde ju att gå på heldämpade mountainbikes, vilket vi är väldigt glada med.
Oh ja.
Men många gör inte det.
Nej, många kör ju på någon form av gravelbike och sen så sätter de på jättebreda däck.
Mm.
Så att de har nästan MTB-breda däck, men på sin helt stela cykel. Och jag har efter några månader, när man har gått i mål, fortfarande ont i händerna från vibrationsskador. Och då undrar jag liksom, hur skulle det ha varit om man hade haft helt stel? För att det var ju mycket som var verkligen så här, hur kul som helst att cykla ut för med mountainbike. Men jag hade ju fått panik och dött av rädsla om jag skulle ta mig ner där med en gravelbike.
Mm.
Vi valde att gå på liksom mer slick på däcken, så att vi gjorde ju tvärtom då, att vi tog lite smalare däck och lite mindre mönster för att det skulle bli mer lättrullat när det var det. Men det var ju mycket, mycket släpa, bära.
Mm.
Och då är man ju glad över att man har packat lätt och har en lätt cykel.
Mm. Hade ni tagit samma däck och samma cykel om ni skulle köra igen?
Ja.
Mm.
Ja. Ett annat märke på däcken. Det fick lite väl många punkor. Nej, men jag skulle ha tagit ett par tyngre däck med mer förstärkning.
Yeah.
Inte nödvändigtvis mer mönster, men de var lite för...
Ja.
Ja, jag skulle ha haft ett annat. En annan. Mer tålig. Det hade varit värt några extra gram. Liksom.
Och sen så väskor och så. Så ni hade ingenting på kroppen, utan ni... Ni packar allt på cykeln såklart.
Ja.
En del har jag sett verkar köra med typ små ryggsäckar eller små väskor.
Jag tror folk inte riktigt fick plats med det de ville ha med sig tvingades ta en ryggsäck. Men det var ju otroligt skönt att slippa både för nacke, axlar, rygg, värmen när det väl var varmt och röven.
Precis.
Nej, det var helt rätt beslut att packa så mycket som möjligt på cykeln. Sen med en liten smål heldämpad, så är det så otroligt lite utrymme att packa på cykeln. Så där hade vi mycket problem.
Mm.
Därför att när vi körde med öppna dämpare så tog våra sadelväskor i hjulet. Det var mycket stök med det. Vi hittade också inga styrväskor som liksom gick in med våra kablar och grejer. Mm. Så att vi hade liksom lite problem med det också. Det var lite, de flesta körde ju med ramväskor, vilket vi inte kan göra. Alltså väskor som sitter liksom inne
för liten,
i ramen. Mm. Ja, men vi har ju bakdämparen sitter ju där liksom.
Ja, men just
så
det.
Den är
just
i vägen.
Det är upptaget där, helt enkelt. Mm.
Men jag var ändå så här, jag skulle göra om våran setup, men samtidigt så har jag ingen riktigt bättre idé, för att vad skulle vi ha gjort liksom?
Mm.
Och jag hade aldrig ändrat till en ryggsäck.
Åh nej. Oh, nej. Rumpan fick jag ändå sitta.
När jag såg på den här filmen igår, så såg det var någon av dem, och det var någon av dem som typ låg långt fram i fältet. Det såg ut som man hade någon sån här typ av sån här gympåse på ryggen. Alltså.
Ja, men det såg jag faktiskt folk som hade. Jag vet inte om det kanske var bara för vätskesystem eller.
Ja, så kanske. Det såg
kanske så extra när man hade mycket mat eller något.
Ja, det är klart. Man, precis.
Att vissa sträckor mellan resupply points, och med resupply point menar man ett ställe där det går att handla mat, typ en supermarket.
Mm. Typ en Snickers.
Ja, precis. De kunde liksom ligga 36 timmar med mellanrum. Och då när man precis har resupplyat med 36 timmars mat. Jag får inte kalla det mat för folk. De tycker inte att det vi äter är mat. Men energi. Mm. Så då är det jävligt mycket. Och det är jävligt tungt. Och då är cykeln fan inte rolig att hantera.
Nej.
Men man skulle å andra sidan inte heller vilja ha det på röven.
Vatten då? Vattensituationen? Finns det något vatten i naturen som ni kan ta och använda?
Ja, jättemycket.
Ja, det var ju verkligen så här lyxigt att inte behöva bära på massa vätska, för då hade ju cykeln blivit ännu tyngre.
Mm.
Utan det fanns ju hela tiden naturliga bäckar som man kunde fylla på.
Och bara slänga i så här Puritabs typ.
Ja.
Mm.
En enda gång fyllde vi mer vatten än 750 ml var åt gången. Och då hade de varnat inför att den här sträckan är torr. Mm. Så då hade vi fyllt en extra 2 liters blåsa.
Mm.
Som vi sen faktiskt tömde. Eller vi återfyllde aldrig den. För att det visade sig att det var, hade regnat ganska mycket innan. Så det var mer vatten i den här dalen.
Mm.
Men de hade ändå, under reket hade det varit helt torrt i den dalen. Och det fanns liksom inga alternativ om det hade varit så torrt. Men det, och sen så fort vi insåg att det inte skulle vara så torrt, då tömde vi dem där.
Förändrade ni någon, gjorde ni några stora förändringar i så här tränings- och förberedelseupplägget inför det här racet? Ni är ju så pass aktiva bägge två, så att ni liksom, det är svårt att såhär.
Ja, men Su flyttade till Mallis och cyklade berg i 700 veckor.
Ja, det gjorde jag faktiskt i våras. Det var otroligt lyxigt med antalet timmar. Jag, under min känsledighet, så tyckte jag att det var en nice grej när en galen tysk kom och sa att han tyckte att jag skulle börja jobba som cykelguide för honom. Och jag bara, ja, det här är väl bara på skoj. Men han ordnade fram en lägenhet och ett jobb. Så ja. Fick cykla lite berg.
Men det hjälpte dig otroligt mycket.
Oh, ja.
Du var i fruktansvärt bra uppför form. Till skillnad från stockholmaren. Som bara, jag har cyklat en gång upp för Hammarbybacken.
Ja.
Jag fick en ändring i min träning. På köpet av Godzone. Då jag stukade foten väldigt illa. Och sen inte kom tillbaka till löpning under hela våren och sommaren. Så att jag hade cyklat otroligt mycket mer än vad jag hade gjort en vanlig säsong.
Mm.
Så hade jag inte varit skadad, löpskadad, då hade jag kanske fått medvetet. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men hade jag inte cyklat så mycket av naturliga skäl, så hade jag nog kanske behövt tänka till och lägga om och cykla mer.
Mm. Mm.
Nu gjorde jag det ändå, för att jag inte kunde springa.
Vad är det för typ av cykling under loppet? Hur mycket stig, hur mycket grusväg, asfalt?
Alltså man minns det bara som grusväg. Det är väldigt mycket grusväg.
Ja.
Sen är det väldigt mycket teknisk grusväg.
Ja, men mycket så här stora, liksom, de här stora lite vassa makadam. Liksom, ja, det är inte finkrossat, välpreppat och packat. Liksom, utan.
Nej, väldigt mycket så här sprängsten som har blivit naturligt av naturen.
Liksom. Mm, mm.
När det har blivit ras.
Just det.
En del vattenfåror när man håller på och cyklar fram och tillbaka upp för ett berg, och sen så får man extra utmaning på att det har runnit vatten väldigt kraftigt, och så ska man ta sig över det när det ändå är cykelbart. Sen kommer vi till de delarna när det har rasat, det finns ingen väg längre, och man får kliva av och bära cykeln. Men jag tror att vi cyklade ändå ganska mycket i början, och då fick man väldigt ont i rumpan. Av naturliga skäl. Men så, och på slutet, så typ de sista 3 dygnen, så känns det som att man typ gick.
Mm.
För att det inte fanns några vägar.
Mm.
Och då man har läkat ihop lite, men så fick man nya konstiga skador.
Men har du sett en sån här tvättbräda på en väg någon gång?
Ja.
Vi har sett det.
Ja.
Vi har sett det väldigt, väldigt mycket.
Väldigt många nätter.
Uh-huh. Väldigt många mil.
Men är det här, när det blir mer tekniskt att ni måste gå eller bära cykeln, är det liksom jämförbart med så här svensk fjällträng? Liksom? Alltså jag tänker så här sprängstenfält typ.
Ja, men absolut. Jag skulle faktiskt säga att det var otroligt så här varierande, och att det ibland var så här, men det här känns som svenska fjäll, men sen så var det ju andra delar som var helt annorlunda. Alltså, jag tycker ändå att miljön varierade väldigt, väldigt mycket.
Mm. Jag försöker så här, komma ihåg. Mm. Det känns som att man glömt bort så mycket. Ja. Man kommer ihåg de här riktigt, riktigt extrema. Så nu när du sa det här med tvättbrädan, jag bara, just det.
Skämtar du eller? Har du glömt det?
Jag har förträngt det.
Förträngt.
Hon skakade bort mig.
Alltså jag har förträngt totalt. Lika väl som att vi sov i ett grustag.
Där också.
Det verkar som när man ser filmen och sådär, när man tänker på området och miljön, så tänker man att det är väldigt mycket temperaturskillnader. Att det är verkligen som ökenklimat. Liksom att det är på dagarna så måste det kunna bli otroligt varmt. Och på nätterna väldigt kallt. Och särskilt när man kommer upp på höjderna och sådär. Berätta lite om hur ni tacklade det och vad ni exponerades för.
Vi hade var verkligen så här, när vi började de här klättringarna så försökte vi ladda upp så bra som möjligt, för att vi visste att vi behöver ta toppen och vi behöver komma ner från toppen innan vi kan vila eller återhämta oss på något sätt. För just när vi pushade igenom topparna så visste vi att då kommer temperaturen droppa väldigt, väldigt fort. Och det var ju där man fick ta ett beslut. Att kan vi gå upp på den här toppen nu mitt i natten eller behöver vi ta toppen imorgon bitti? Sen så ville ju inte vi sova så mycket. Och det gjorde att vi ofta stod uppe på någon snöklädd topp klockan 2 på natten. Känslan efterhand, det kanske inte alls var så. Man glömmer så lätt eller förtränger så lätt.
Vi tog ju tyvärr de 2 finaste topparna på natten. Där missade vi faktiskt en del vyer som man har sett sen.
Men som jag är ganska glad över att vi inte tog i dagsljus. För jag är just det, höjdrädd. När man går så här på kanten av ett 4000 meter. Så här, det finns ingen stig att tala om överhuvudtaget. Alltså det är så smalt det vi går på. Om vetskapen att det är bara ett stup rakt ner. Om jag trampar snett nu så finns jag liksom inte kvar. Förlåt mamma.
Vi var flera gånger som jag hörde Susa. Du är här till höger. Tror du att det är brant? Nej, nej, nej. Nej, det är inte långt ner. Är det långt ner? Nej, 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 nej. Så jag bara, det är säkert fritt fall 3000 meter. Men det kommer jag inte berätta för henne.
Jag var verkligen så här, fokus framåt, fokus framåt, fokus framåt.
Men det är ändå så pass många, eller det finns de här luftiga inslagen, eller?
Oh ja.
Oh ja.
Många, mer än ett sånt.
Ställe. Ja. Mm.
men det var ändå så att ni bara, men vi kan köra nattetid, det var inga problem.
Ja. Mm. Men alltså, och nattetid, det är ju som du säger, det blir ju mentalt lättare. Du är i, din värld är inte större än din pannlampskägla. That's it, det är hela din värld. Det är där du gör allt. Och utanför den så har du, alltså, man skiter i vad som finns. Det finns ingenting där. Alltså, det är som, det är ens liv ryms inom den käglan. Och det är också det mäktiga med adventure racing och den här typen av flera dygnsgrejer.
Det här är ju en väldigt fånig tv-sportsfråga, men vad var liksom det, vad var det svåraste, vad var den största utmaningen med loppet?
Jag var smärta. Nej, men det mentala hela tiden och hela tiden fokusera och motivera sig framåt där någonstans efter vi har passerat våra magiska 7 dygn. Om man bara känner att kroppen vill bara packa ihop. Allt som kan göra ont, gör ont i olika omgångar. Och man vill bara lägga sig ner och bara typ trycka på en knapp och bara snälla kom och hämta mig. Men där är man ju glad över att man är 2, även ifall man inte säger så mycket de timmarna, utan man går och går och går. Och vi var ju extremt duktiga på att ändå hålla fokuset framåt och knöta på.
Oja. Men det som är den absolut största utmaningen, det är att driva på sig själv. Alltså man kan jämföra det lite så här på någon form av långsökt jämförelse med att så här snosa eller inte på morgonen när du ska gå upp skittidigt. Och man har det här att driva på sig själv. Liksom, att trots att allting i kroppen bara skriker nej. att så här, kliva upp, byta kläder, liksom fortsätta. Det är kallt som fan, men du vet också att det är lika bra att riva av sig den här extra jackan nu, därför att det kommer bli varmt snart, för vi ska fortsätta upp för och att man så här, när man äntligen har hittat någon form av värme där på de här 2 timmars sömn, så kom igen, upp, fortsätt, av med jackan, frysa en liten stund, fortsätt gå. Och också när det bara är så här grisigt jobbigt upp, för man ser inte slutet på dalen, man ser inte vilken topp det är man ska upp för, bara fortsätta steg efter steg. Och där var vi ju extremt grymma på att aldrig liksom sätta oss ner och ta de här okynnesvilorna. Som vi faktiskt såg väldigt många andra som gjorde, som bara gav upp liksom.
Det var en fråga ifrån Daniel Johansson, cykeldanne på Instagram. Som nyligen har kört ett liknande lopp i Nordafrika, har jag sett. Han frågade om det här med känslomässiga toppar och dalar och hur ni hanterade det. Men jag gissar då att det är lite grann av det ni pratade om, att just att ni var två om det. Och det är också även hans andra fråga, nu håller jag på och babblar på, men för- och nackdelar med att tävla i par. Men jag tänkte att ni kan utgå från de två frågorna. Och vad tycker ni, eller vad säger ni och tänker om det?
Fördelar att tävla i par, alltså de som gjorde det där själv. Man märkte också, de sökte sig ju ganska mycket till andra. De fick inte köra under längre perioder ihop, men man såg ju ändå att det fanns en viss så här, vilja att
vara fler än sig själv, att inte bara vara fast i sina egna tankar.
Alla sov ju liksom i kluster av en anledning, tänker jag. Men nej, alltså jag skulle inte ha gjort det där själv. Jag ser ingen mening med att göra det själv.
Nej. Om det hade varit halva distansen.
Nej.
Jag tänkte på, för ni är ju bägge väldigt vana inom adventure race, och då tänker jag oftast att en av räddningarna där är att det hela tiden blir nya moment, att man liksom hela tiden växlar emellan. Men nu var det bara så att säga cykeln och cyklingen. Hur upplevde ni den biten?
Jag tyckte ändå att det var olika moment, eller vi hittade på att det var olika moment. Vi hade pushbike, vi hade cykling, vi hade liksom landsvägscykling eller ja, tvättbrädescykling. Vi hade
sångcykling.
Sångcykling. Men eftersom att naturen var växlande. Och ibland var man tvungen att gå med cykeln, och ibland var man tvungen att släpa cykeln, ibland var man tvungen att bära cykeln. Så blev det ju så här, olika grenar naturligt. Och vi, okej, men nu kommer det komma en sträcka av pushbike här framme, men just nu är vi på cyklingen. Vilket verkligen blev så att vi hittade på den här, vi fick den här AR-feelingen när man fick byta gren genom att man fick kliva av cykeln.
Men det blir liksom ett viktigt verktyg till att skapa den här någonting att se fram emot, och det är väl lite det som är nyckeln till att lyckas med de här sporterna, antar jag.
Ja. Att sätta delmål och att uppskatta variationen liksom. Men jag hade faktiskt, det var en sån här mental grej som jag hade förutsett innan, att det skulle bli ett, inte problem, men att det skulle bli en liksom utmaning. Det var en grej som jag ändå hade så här, att jag inte kommer få byta, det kommer kosta på mentalt. Men det vändes faktiskt till en fördel, i alla fall i början av racet, därför att jag hade en så otroligt stark känsla i kroppen att, men vi ska paddla snart.
Just
det. Min hjärna bara var helt inställd på det, vilket gjorde att när det hade gått 4 dygn, då var min hjärna fortfarande så här, men vi är bara på sträcka 1, första 12 timmarna, för snart ska vi paddla. Så efter 4 dygn var jag fortfarande så här lite mentalt inställd på att vi var på första dygnet, eftersom vi fortfarande inte hade kommit till paddlingen. Och det hade inte jag förväntat mig, utan jag trodde att det skulle bli ett problem att hantera. Men istället blev det en sån jävla fördel, för att jag cruisade mentalt på det sättet, just när det gällde uttråkningen igenom de första dygnen, med en känsla av att det är bara dygnet ännu. Det var oväntat.
Kan inte ta oss med till någon sån här riktig high point och någon low point?
Alltså jag tycker att det är det kan vara... Vi hade ett scenario på slutet när vi ska över en liten flod som går från att vara så här low point till att vara en high point på bara några minuter. Och vi har liksom försökt hitta den här perfekta passagen och ta oss över den här floden. Och okej, det kommer att bli blött, men det är ganska tryck i forsen som kommer. Så att vi letar och letar och vi lyckas kliva rakt in i någons djurt baksida och väcka hundarna. Och en man kommer ut och viftar lite till oss om att vi ska gå över där borta. Och vi, ja.
Han använde också ordet stupid väldigt många gånger.
Och vi går runt och så till slut hittar vi en passage där vi tycker att det här borde ju funka. Och Marika ger sig ut först och det är sånt tryck i den här floden, så det är ganska kort där inpå, så får liksom, hon hinner inte över, utan jag får slita tag i hennes cykel och liksom dra henne tillbaka in på land i cykel. Och sorgligt nog så försvinner ett par solglasögon ner i forsen och vidare bort.
Kul att kisa i.
Men tydligen så har den här mannen hört att, eller sett vad vi håller på med. Så helt plötsligt så står en man på en häst bakom oss. Och bara, what? Mitt i spenaten. Så står det och typ, men nog säger 14 gånger till att vi är stupid, och skakar på huvudet och vi är plaskblöta. Och han säger att vi ska komma upp och värma oss med teckenspråk och allting, för att han kan ju liksom inte prata engelska mer än det de valda ord. Säger att vi ska komma upp och sova med teckenspråk och värma och torka kläder. Och bara, nej, vi ska cykla vidare, Så då går han upp i alla fall till den till slut, och han inser att det är liksom lönlöst att försöka övertala oss.
Att ni är stupid på riktigt.
Ja, liksom, vi är stupid på riktigt. Och okej, men hur ska vi göra för att det ska bli liksom så bra som möjligt för de här tjejerna ändå? Så han går tillbaka dit där han tycker att vi ska gå över. Jag får hoppa upp på hästen. Så tar han mig över på hästen, och sen så tar han över cykeln, och sen tar han över Marikas cykel, och sen tar han över Marika. Och så står vi på andra sidan floden, och så vinkar han till oss och rider hem igen och typ skakar på huvudet för 71:e gången. Och det var verkligen så att totala misären när vi bara, okej, men nu drunknar vi i en flod. Tack, det här var ju kul. Till att få den här räddningen av den mannen som kommer på den stora arbetshästen och räddar flickorna över floden.
Men kontakten med lokalbefolkningen?
Det var ju high pointsen. Mm. Alltså när du sa så high points, och jag börjar liksom gå igenom i huvudet, så är det ju de som kommer upp spontant direkt. Det är tillfället, det är flera tillfällen där vi blev inbjudna till människor både i hus och skjul och jurtor för att dricka te och äta bröd. Och det är helt magiskt. Det är liksom, det är på ett sätt som alltså kontrasten mot Stockholm är så absolut stor den kan bli. Mm. Det är liksom en helt annan typ av atmosfär. Mm. Och hur många gånger vi också fick tacka nej till både hjälp och mat och sovplats för att vi behövde röra oss framåt. Mm. Så att det var high pointsen, det var de mäktiga tillfällena liksom. Mm. Verkligen. Så många high points när vi stod på topparna också. Det var när man hade tagit 4000 meter, då måste man ändå få fira.
Flexa musklerna och skrika i horisonten.
Ja.
Vi försökte spela in en julvideo uppe på en av topparna mitt i natten. Så, för att det var ju massa snö. Tyvärr så blev det lite mörkt.
Men för det är just de här passen, bergspassen, som är liksom en av de stora grejerna i tävlingen.
Oh ja. Ja, precis. Vi kallar det ju toppar, men det är toppar på våran höjdkurva.
Ja.
Det är ju pass vi går igenom. Men passen är på 4000 meter. Det är ganska mäktiga vyer, för då betyder det att det finns toppar på bra mycket högre höjder än det.
Alltså jämfört med de förväntningarna ni hade innan. Ni sa i början av intervjun, så sa ni någonting om att ja, men det går liksom inte riktigt att förbereda sig. Det går liksom inte riktigt att fatta. Var den, kände ni er ändå när ni rullade över mållinjen, kände ni ändå att ni hade planerat det bra, eller hade ni känt er naiva, eller liksom hur?
Nej, jag tycker att vi hade planerat det bra utifrån den informationen vi hade innan, det vi kunde gå på, och sen så, som Marika nämnde tidigare, det som vi hade ändrat på i efterhand, det är ju att vi hade tagit med oss ett tält. För att det saknade vi när vi var på de här vidsträckta gräsfälten mellan, att där fanns det liksom inget. Vi hade ju hoppats på att det skulle finnas något mer träd eller någon mer buske att gömma sig bakom. Men det gjorde ju att vi hela tiden fick passa på att sova när vi var i byarna och leta efter någon husvägg eller något annat som vi kunde gömma oss bakom.
Det var väldigt mycket mer öppet landskap än vad jag trodde. Och på ett sätt, när man kollar tillbaka på så här filmerna och bilderna, så här, det är ju skitöppet. Men man tänker ändå att det är så här, det är ju det man väljer att fota. Du fotar ju inte skogen liksom, för det är inte lika mäktigt. Men,
men det är
de har inte val.
Också.
Nej.
Nej.
Nej. Jag saknade träd så jävla mycket bara att se dem.
Ja.
Det fanns, det var första,
det var en sträcka som jag
glömde. Första dagen var det i skog. Det
är Bishkek,
på vägen upp på första passet. Men sen var det inte mycket skog.
När vi hade en sträcka där vi kom ner, där jag ser lite så Sound of Music efter den här, när jag satt i en grusbacke och försöker skruva fast min kloss på pedalen och är helt livrädd för att tappa skruvarna, för att då kommer jag aldrig någonsin hitta dem igen.
Det Sue inte vet, det är att det här som hon refererar till som skog, det är toppen på extremt höga granar som står nere i någon typ avgrundsdjup.
Måste vara.
För vem är det här racet? Om man lyssnar på det här, eller om du kanske redan har spejat lite på det och är sugen, liksom, vad, på vilken nivå bör man ligga? Liksom?
Du bör ha hållit på med uthållig sport eller cykling otroligt länge, eller alltså många år. Du kan inte, det är så här, det är många som har frågat, hur tränar man inför ett sånt här race? Men man gör inte det. Man tränar inte inför ett sånt här race. Då är det för sent ute. Utan för att ha den här typen av uthållighet, det bygger man under så många, många år. Det handlar om kontinuitet över tid. Det är så man förbereder sig för det. Sen mentalt så tror jag att det kräver mental förberedelse, men man måste ha den läggningen. Liksom. Alltså man måste vara... Det är en personlighetstyp. Liksom. Men är man sugen, då är man ju definitivt den personen. Jag tycker mycket när det gäller mentalt handlar om att vara glasklar med sitt varför. Varför man gör det här, vad är det man vill uppnå? Nu innan när vi la upp stories här om vad vill ni veta, så var det en som skickade en fråga som var, skulle ni ha gjort det här om ni inte fick berätta för någon? Och det är inget fel i att ens why är för att jag ska kunna skryta om det, men det är inte mitt why. Och på något sätt så tror jag att det blir lättare när man är ensam för tionde natten i rad, eller ja, men ensamma tillsammans, att motivera sig när ens why handlar om en själv och inte om andra. Men oavsett vilket det är, så tror jag ändå att man ska ha sitt why på det klara, så att man vet varför man gör det, för det är det man behöver komma tillbaka till.
Men det är så här, jag har hört någon som har resonerat också, att det finns människor som exempelvis vill ha gjort Silk Road Mountain Race, men man måste tänka att man måste vilja göra det också.
Det tror jag också.
Alltså just att du vill inte bara kunna säga att du har gjort det, utan du måste vilja vara där och liksom kunna inse vad det handlar om.
När det blir så långt, så tror jag att det är en stor fördel om man vill göra det. Men det är ju också för att det är så det är för mig. Jag har svårt att se hur man ska kunna motivera sig genom den här misären. För det var som Sue sa innan, det var fan ingenting som kom gratis. Det var aldrig lätt. Det var aldrig någonsin som det rullade på. Och då har jag svårt att se hur man motiverar sig genom det när ens svar på varför är för att jag ska ha gjort det. Mm. Men har man det och det är väldigt starkt för en, då borde ju det funka liksom.
Ett citat jag lyfte ut ifrån den här filmen, han sa att being an athlete is not what will win you this race. Det är liksom, det handlar om någonting mer liksom. Det handlar liksom om inställningen och sådär.
Mm. Alltså jag drivs ju väldigt mycket av natur. Naturupplevelser och få vara ute och faktum att man har hälsan och liksom lever i en privilegierad värld som gör att man kan ta sig ut på de här typen av äventyr.
Mm.
Att få vara ute i naturen dag ut och dag in och liksom hela tiden komma så här, få ny high och bara oh, det är så fint här, kolla, kolla bakåt. Och det är det som driver så mycket mer än att man bara åh, Marika, har du koda i ditt vevlager? Så bara, är det verkligen upp vi cyklar? Så bara, eller är det platt? Så vänder vi oss om. Så bara, det är fortfarande upp för. Det är inte koda i vevlagret.
Nu blir vi snart utkickade från studion. Men precis i början så pratade vi om att det här beskrivs som the world's toughest race. Och du har gjort, Marika, eller ni har väl bägge två gjort ett antal avlopp som beskrivs som the world's toughest någonting. Men är det the world's toughest?
Det här var my toughest.
Det var det?
Det var det.
Mm.
Jag fick det jag var ute efter. Mm. Jag ville göra det för att pusha allting lite till. Pusha mig själv, pusha mentalt. Testa lite till. Och det här var definitivt det för mig.
Så.
Ja, ingen tvekan. Jag vet också att jag inte kommer att tävla över 7 dygn igen.
Nej, men för det var precis det jag tänkte på. Känner ni då att ni har fått lite ett lystmäte där? Att ni, ja men nu har ni börjat närma er en gräns och nu vet ni var den går och nu är ni inte nyfikna på att gå över den. För du hade tänkt lite på det här innan, liksom, att verkligen utmana dig. Känner du att nu räcker det, eller?
Tävlingsmässigt så tror jag det. Mm. För att jag vill åt en annan race-känsla. Och trots att det här var då enligt liksom upplägget mer unsupported än vad Adventure Race är, så upplevde jag det som mer supported, liksom själva race-formatet, därför att du var tvungen att stanna hela tiden på supermarket. Vi tog ändå in på hostel en gång, vi käkade på restaurang så fort vi fick chansen. Och det gjorde för mig att det blev liksom lite så här in och ut ur den här racebubblan på ett sätt som jag inte tyckte var men det är inte det formatet som jag gillar att tävla på. Jag upplever adventure racing som mer unsupported, även om du har fått lov att supporta dig själv genom att packa din egen mat och dina egna kläder till kommande sträckor.
Mm.
Så nej, men jag gillar den race, det raceformatet tilltalar mig mycket mer, driver mig mycket mer. Men däremot så tror jag att vi klarade det ju. Så det var ju inte gränsen.
Mm.
Så det finns gränser fortfarande att pusha. Men då kommer jag nog göra det mer i expeditionsformat än tävlingsformat.
Har ni något sista ord?
Nej, alltså jag är otroligt tacksam över att jag fick möjligheten att göra det här. Och jag är otroligt tacksam över att jag fick göra det här tillsammans med Marika. Och göra det tillsammans med någon som känner så här samma passion inför tävlandet och vara ute, och att det, inte för att prata om kön, men faktiskt att det var en kvinnlig tävlande, att vi var två brudar som gjorde det här tillsammans. Och någon gång under resan så sa du, varför ska vi vara så jävla tuffa hela tiden? Och någonstans så kan jag komma tillbaka till det, bara, vad fan, varför ska vi vara så jävla tuffa hela tiden? Kan det inte räcka med 7 dygn? Varför behöver vi pusha det till 11,5?
Verkligen, men jag hoppas att det kan inspirera. Det är ju liksom helt, vi fattar att det här är helt sjukt, att vi har gjort liksom, jag förstår att det här är liksom mer än vad som är hanterbart. Jag hoppas att den här intervju ändå har grindat ner det lite granna till någonting som man ändå kan förstå. Men jag hoppas att det inspirerar till inte att göra helt sinnessjuka grejer, men att göra någonting lite större än vad man har gjort. Att göra någonting lite svårare än vad man trodde att man kunde. För att i den upplevelsen att utmana sig själv och att faktiskt liksom komma hem med det till sig själv, liksom, att klara det. Det ligger något otroligt starkt i den upplevelsen för mig, och det tror jag att så himla många människor skulle uppleva som så mäktigt. Och det handlar inte om att utmana jättestort, utan det handlar om sina egna gränser och sin egen, bara vidga sin egen syn på sig själv lite granna. Gå lite större än vad man har gjort förut.
Tack så jättemycket för att ni tog er tid.
Tack för att vi fick berätta om det.
Tack för att vi fick komma hit.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.